Prata med menar att de kommer fortsätta att kämpa tills det blir bra. De som är ute och demonstrerar är väldigt motiverade. Och ja, en sak att nämna, killen som myntade det slogan "allt kommer att bli bra", Berke Gizgen, är nu gripen. Han greps i söndags under en demonstration. Nu är han 21 år gammal.
Så han sitter i häkten nu då?
Ja, tillsammans med runt 1400 andra personer. Det handlar om journalister, folk som jobbar inom kulturen, politiker, studenter. Så det är många som är gripna till den graden att enligt medieuppgifter så har man inte plats längre för nya fängslade i Istanbul. Så de kommer att transporteras till andra provinser.
Tack så mycket, Samar.
Tack.
Programledare Robin Olin, gäst Samar Hadros, producenter Lova Nyqvist-Sköld, Karl Kadhammar och Stina Fischer.
P1 lyssnar du till? Klockan är 5.
Nu Ekot. Minst 690 personer har omkommit och nära 1700 skadats i jordskalvet i Myanmar för ungefär ett dygn sedan. Det meddelar landets militärjunta enligt AFP. Det var tidigt på fredagsmorgonen som skalvet med en magnitud på 7,7 skakade området. I Bangkok i Thailand har minst 6 personer omkommit i skalvet och ett höghus rasade. Över 110 saknas fortfarande. Och enligt lokala myndigheter väntas dödssiffrorna stiga. Hundratusentals privatanställda föräldrar har missat att välja efterlevnadsskydd så att deras barn och familjer får ut tjänstepensionspengarna om de skulle dö i förtid. Pensionsexpert Mats Wester.
Alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val, de har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde och barnen eller familjen får ingenting.
Bland privatanställda tjänstemän är över 6 av 10 som inte brytt sig om att göra något aktivt val för sin tjänstepension. Bland privatanställda arbetare är det ännu fler, 7 av 10. I och med det saknar de också återbetalningsskydd för sina tjänstepensionspengar. Det vill säga inga pengar går till barnen om de själva dör i förtid.
Och jag tror att de väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Reporter Hanna Malmodin. Det finns inga uppgifter om att någon skulle ha gripits efter skottlossningen i Flatås i Göteborg i natt då en person skadades. Larmet kom vid 12:30 och personen fördes till sjukhus med ambulans, men det är oklart hur allvarliga skadorna är. Polisen rubricerar händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniado. God morgon.
P1, Sveriges Radio. Lotten Collin är en av Sveriges radios röster. Vi hör henne ofta från Latinamerika till exempel. Men nu bjuder hon oss på sin familjeberättelse.
P1 Dokumentär.
Jag la grytlappen där för fatet där, va?
Åh, vad gott.
Jag sitter på min vanliga plats längst in i hörnet i burspråket, närmast fönstret.
Det där är fräspannkakor. Jaha. Och det där är vindbärskylt, så du vill inte ha.
Nej, det går
inte. Jag frågar ju förut om du vill ha lingonskylt. Nej, helst har du då.
Mitt emot mig sitter min snart 90-årige farfar. Och bredvid honom, kvinnan som lagat pannkakor till mig sedan jag var barn. Som dragit min barnvagn, borstat mina tänder. Men som jag ändå vet så lite om. Vem är hon egentligen? Och varför har hon stannat i 53 år?
Vad tänker ni om framtiden då?
Ja.
Vad säger du? Vad
tänker
ni
om framtiden?
Det får bli vad det
blir. Man har ju inte så mycket framtid när man... Jag är ju gammal också. Jag vet inte om du riktigt vet hur gammal jag är.
Jag tror att du är 78.
Nej, men 77.
70.
Ja, nästa. Ja. Men det är ju ingen ungdom direkt.
farfars trotjänarinna av Lotten Collin.
Och sen har jag tvättat kristallkronor. Ja. Den här tvättade jag igår förmiddag.
Ja, två dagar.
Den är ju finare än denna.
Ja, det är. Inte att den är särskilt fin.
Nej då, det är 1800-talskrona.
Det är 15 år sedan jag började spela in min farfar och hans hushållerska Britta. Inspelningarna blev liggande och både farfar och Britta är idag döda. Men sensommaren 2008 går de runt i den 215 kvadratmeter stora sexrumsvåningen på Stigbergsgatan med fri utsikt över Stockholms inlopp. Här har jag sovit över ända sedan jag var barn, någon gång i veckan, i en utfällbar säng i rummet intill hallen.
Vad vill du ha att dricka, Lotten? För maten.
Ja, vad ska ni ta?
Ja, jag tar bara lite Campari.
Ja, ja men det går bra.
Du har vad vi som Peter har då?
Jag kan ta lite Campari också.
Ja.
Jag kommer ofta lagom till fördrinken klockan 5. Lättsaltade chips, morötter, gurka, selleri, blomkål och dipp.
Då kan du ta in dricka.
Ja, det ska jag
göra. Det är
Vad har hänt här då?
Nej, det har väl inte hänt någonting egentligen sen du var här. Sven Peter, ena dagen är han ganska pigg och...
Ja, sällan det.
Och ena dagen tycker han att han är mer trött. Mm. Men idag har han varit på sällskapet. Du är ju hemifrån varje dag en stund i alla fall.
Farmor Anna-Lisa, Ansa, har dött ett år tidigare av en hjärnblödning här i vardagsrummet. Så nu är det bara farfar och Britta kvar.
Och sen badar han bastu. Och sen ibland går vi ut och äter. I måndags var ju Fabians födelsedag. Så då var vi ute och åt, bara vi tre.
Och de gör ungefär samma saker som de alltid har gjort.
Mm-hmm. Och sen i tisdags var det inget. Det var så tråkigt väder på förmiddagen. Jag var här på i tvättstugan. Det regnade och var bedrövligt.
Farfar åker och badar, pillar med sina frimärken och... tillbringar eftermiddagarna på den exklusiva herrklubben Sällskapet vid Kungsträdgården, där kungen är första hedersledamot. Britta städar, tvättar, bakar och lagar mat. Hon är smal, har kort, brunt, ondulerat hår och går ofta i förkläder när jag kommer. Hon är ständigt i rörelse, sitter sällan ner. I serveringsgången ligger hennes arkiv i högar.
Vad är det för tidningar som står där borta?
Det är automat. Jag sparar för vi har ju fört ett sånt här register.
Men vad står? Jag ser inte. Jag kan
jo,
inte se.
Nummer 4 i 73 till exempel är en mockatårta.
Mm-hmm.
Ja, och det är en spagettisallad i nummer 9 i 82. Och vörtbrödet.
Så då är det nummer 9 från år 82 då? Alltså.
Ja. Mm-hmm.
Kollar du på det där eller?
Ja, jo. Jag gör faktiskt en chokladmos. Som jag ju har gjort ifrån ett av de första numren och den gör jag fortfarande.
Britta har nyligen satt in bilder i ett fotoalbum.
Nu ska vi se.
Från barndomens bondgård i byn Luttra i Västergötland.
Jaha, det är jag när jag var liten. En söndag morgon. Mamma hade skrivit bara på kortet att jag var nybadad. Vi hade så mycket stora träd så huset ser... låg så inbäddat. Så där är mamma och pappa och så vi tre syskon.
Nu ska vi åka veteranbil här. Jag har en gammal.
Vad trevligt. Är det en Saab?
Ja.
Nej. Ja, fint. Det hade farmor och farfar också.
Juni 2003. Jag har tagit tåget till Falköping för att träffa Carl-Henrik Aronsson. Brittas brorson.
Jag vet att Colin hade Saab.
Ja, det hade du.
Och Britta var van med Saab och hon tyckte det var så bra när hon kom hem. För att då var hon van med Saab. Så nu är vi framme på Foglagården.
Vi åker hem till Foglagården, Brittas barndomshem i Luttra, som brorsonen Carl-Henrik idag driver.
Nu ska vi ha kaffe. Du dricker kaffe?
Ja, ja, ja. Vad är ditt första minne av Britta?
Mitt första minne, det är bak, städa, tvätta, nybakat. Det luktar kardemumma. Det var några veckor på sommaren. Sen kom hon hem lite ibland vid jul.
där är platsen för mortel.
Okej.
Okay. Här blir det bra slag.
Så här stod hon och mortlade.
Klockan 5.
På riktigt? Var det klockan 5 på morgonen?
Så vi sprang ut den vägen ibland, för då var dörren stängd här. För att inte passera köket, för då blir det en... Då blir det mycket arbete. Jag tänkte vi sitter ute.
Ja, det kan vi. Ja. Arbete.
Arbete ger hälsa och välstånd. Mm. Och förhindrar många tillfällen till synd.
Mm. Har din pappa berättat, eller om Britta själv berättade för dig, varför Britta bestämde sig för att åka till Stockholm?
Nej, nej, du har inget... Du,
jag men, har ju frågat henne.
Jo, men du kanske inte fick något riktigt svar.
Jag tror att det var så.
För det var svårt att prata om känslor. Utan det skulle göras och nu gör vi det. Ja. Oh.
Jag var nere på sällskapet och läste färdigt.
September 2008.
Ian Hamiltons vet, kommer du ihåg vem det var?
Nej.
Han som startade en ny demokrati för en 10 år sedan och kom in i riksdagen med dunder och brak.
Vaktmeister.
Vaktmeister heter han.
Hade de den på sällskapet?
Ja, han hade varit där på något. Han hade donerat den själv till sällskapet. Ja, han är rolig. Det var mycket att berätta.
Ja, han är väl lite uddare än den människan. Nu är det vår telefon, tror jag. Ja, det är hos Colin. Jaha, hej, hej. Ja.
Britta går ut i köket där fiskgrytan kokar. Farfar har aldrig lagat mat. Om Britta någon gång är borta så gör hon färdigt mat åt honom för att värma i mikron.
Man tappar initiativ och arbetskraften när... En annan gör allting mycket bättre och så 5 minuter före. Mm. Om jag har sagt att jag ska in och städa skrivbordet eller någonting där till. Eller något annat, då hinner Britta göra det för. Men det här kan jag inte säga att jag gör själv, jag bäddar säng.
Lite tomater och lite grejer där.
Vad ska ni sätta sig ner?
Ja då, sätta er. Och så har jag lite räkor, jag tog dem vid sidan om.
Den tänker jag på, vad skulle jag ha gjort om jag hade suttit på det hemma av någon slag?
Ja, det slipper du ju.
Det slipper jag, ja.
Ja, och där de sitter med sina färdiglagade matlådor och tar fram ifrån frysen en om dagen.
Ja.
I plastlådor.
Vill du ha hjälp, Ingrid? Jag kan hjälpa dig.
Det är den där kartongen där.
Ja, chokladkartongen.
Juni 2023.
Chokladkartongen, ja.
Jag är på besök hos Brittas 92-åriga syster Ingrid i Falköping. Det enda av hennes syskon som fortfarande är i livet.
Hon hade lockigt hår när hon var liten.
Högst upp i en garderob ligger en chokladask med foton från barndomen i slutet av 30-talet.
Just det, här är ni.
Det var min faster som sydde så fint till oss.
Mm. En svartvit bild på 2 flickor i klänning framför bondgården i Luttra.
Så fort man kom hem från skolan så fick man upp på rummet och byta om till vardagskläder. Det var inte att gå i skolkläderna hela dagen.
Brukade ni leka mycket?
Lek, det förstår du. Vi hade en docka ihop. Och jag vet att vi var inte alls gamla, 6-7 år när vi satt på kökssoffan och putsade äggen som skulle säljas och skalade päron som mamma syltade och kokade in. Och vi fick börja jättetidigt. Och då var mamma frisk på den tiden. Men sen började det med små... Lättare hjärnblödningar, så det var ju inga stora. Men det kom flera gånger.
När Ingrid och Brittas mamma Sigrid blir sjuk får systrarna ta över allt fler sysslor in i huset. Brodern Stig hjälper sin pappa med skörden och korna. Familjen är religiös och går ofta i kyrkan. Britta går i folkskolan in i Luttra. Hon börjar aldrig i realskolan. Det är för dyrt.
De fick betala en terminsavgift på realskolan och alla böcker och allting sånt. Det fick man ju själv betala. Det var de som hade pengar och hade råd bara. För apotekarens barn och tandläkarens barn, och de kunde ju gå.
Britta blir kvar hemma på gården för att sköta om mamman som blir allt sämre. Hjärnblödningarna gör att hon tappar talförmågan och blir förlamad och ligger i ett rum på ovanvåningen i huset.
Så var det ju Britta som var hemma, och hon var ju alldeles fantastisk. Hon skötte mamma fint. Klagade aldrig. Mm. Och Britta sydde nya fina örngott för att ligga fint. Då.
År 1956, när Britta är 24 år, dör till slut deras mamma.
Så då satt vi vid köksbordet, där kom jag ihåg. Och så jag hjälpte henne, vi skrev ihop en annons där hon sökte plats som hembiträde. Den dagen hon åkte, den minns jag inte. Men antagligen så fick väl hon bara gå på tåget och åka upp.
24-årig flicka önskar plats som hembiträde, gärna i präst- eller lärarfamilj. Van vid allt i ett hem förekommande arbete, står det i annonsen som 1957 sätts in i den kristna EFS-rörelsens tidning Budbäraren. En släkting till familjen Collin ser annonsen, oklart var, kanske hos hårfrisörskan.
Och vi svarade på detta, och Britta kom till oss. Trots att vi hade två små ungar. Och faktiskt tror jag att Fabian var på väg också. Nej, det var väl inte, nej.
Men hur var det, många familjer som hade det så i Bromma då?
Nej, det var ingen. Men det berodde ju på att Anta var ju heltids... hon jobbade som tandläkare från morgon till kväll. Vem skulle sköta barnen och sånt där?
Mm.
Vi. Och ja, men det gick att få, så nu... Nu är det väl omöjligt, skulle jag tro.
Britta har aldrig tidigare varit i Stockholm när hon hösten 1957 stiger av bussen vid hållplatsen i Bromma. För en ogift flicka från landet utan utbildning finns egentligen bara två möjligheter. Att börja arbeta i textilfabrik eller att bli hembiträde.
Nej, men jag tyckte när jag kom till Stockholm var jag 25 år, du vet, alla mina... Då de man träffade och så, ja, de var ju redan klara. De hade ju gått, så de var lärare eller sjuksköterska. Det var väl det som gjorde att man, då kände man ju sig äldre, för idag är ju inte 25 år någon ålder.
Nej, det är vad jag är.
Ja.
Ja. Jag utbildar mig fortfarande.
Ja.
Men du tyckte att det kändes liksom...
Ja, jo, att det var liksom, var lite sent, ja, ja.
Men vad hade du velat läsa, ja, för någonting? Om, ja, du...
det vet jag knappt nu. Kanske med heminredning och vad som... Ja.
I början var det advokaten. Jag menar... På 60-talet bodde vi i ett radhus i Bromma. Och vad heter det? Fabian var ju hennes barn. Låt mig säga, Britta kom till oss 57. Och Fabian föddes 58, ja.
Fabian, farmor och farfars tredje son, föds när Britta har varit i familjen ett år. Han är sladdbarn och tillbringar, till skillnad från min pappa och hans storebror, nästan alltid med Britta.
Och han hade någon... sjukdom eller var det som barn? Vad heter det? Hudinflammation eller vad för någonting? Så han måste bytas med våta handdukar ett par gånger dygnet sen. Det var ett jävla jobb med det där i alla fall. Det var Britta som tog hand om det. Anta gjorde det en gång Då började ungen skrika alldeles förbannat efteråt. Man hörde fatt de där bandagen med säkerhetsnålar. Hade hon stuckit igenom örstymen på.
Nej, på Fabian.
På Fabian, ja. Så jag menar, Fabian blev Brittas barn, om jag så säger. Hon gjorde allt. Och jag menar, han gick till henne på nätterna och höll på morgonen.
Hur tror du att det kom sig att Fabian nästan blev din son då?
Ja, men det var väl att de gick ju på morgon, så det var jag som var hemma. Hade du velat ta med kakan, Lotten? Jag glömde bort den sen.
Nej, jag är nöjd.
Du är nöjd, ja. Då kanske jag ska plocka bort det här.
Mitt första minne av Britta, det är då vi står i badrummet och sköljer tvätt där i badkaret.
Fabian, farmor och farfars yngsta son.
Hon var alltid uppe först av alla. Då gjorde hon frukost och annat. Hon gick omkring i såna här uniformer. Där, och så, med vitt förklä kommer jag ihåg att hon hade. Och sen så liksom, då åt barnen, alltså Joakim, Sören och jag och Britta, vi åt i köket och mor och far åt i matsalen.
Vem var det som la dig på kvällen, minns du det?
Det var oftast Britta. Jag läste sina aftonbön, kom här. Gud som haver barnen kär.
Men du tyckte aldrig liksom, var det min mamma och pappa?
Nej. Det är kanske lite konstigt alltså, men hon var ju min mamma. Hon var ju den jag såg mest. Mor var en person som jag såg i frukost och hon kom hem till middag.
På somrarna åker familjen Collin till landet och Britta tar då tjänstledigt för att åka hem till gården i Luttra och hjälpa till med skörden. Men Fabian plågas av hudeksem och det bestäms att han istället ska följa med Britta.
Mamma skeppade över mig dit lite på sommaren när jag var liten. Så fick jag vara
hem till
där.
Britta? Eller Brittas familj?
Ja, precis. Jag hade eksem och sånt, så det var ganska jobbigt för jag tror nog Britta hade ganska jobbigt med mig, alltså mor också för den delen. Men det var lite avlastning då för mor som höll på med det där.
Kära fru Collins, tack för kort som jag fick igår.
I chokladasken på bordet framför Brittas syster Ingrid i Falköping ligger ett brev som Britta skrev till familjen Collin sommaren 1959 från gården i Luttra.
Jag får väl först av allt hälsa från den lilla godisen.
Godingen, eller?
Godingen står där nog. Han är ju det raraste som finns på denna jord. En bättre väckarklocka än Fabian får man leta efter. Det var så tråkigt om fru Collin skulle resa hem tidigare än beräknat. För det är väl ändå skönt att vara borta från barn och andra bekymmer. Jag frågar Fabian om han skickar med en kram till mamma och pappa. Och jag tyckte nog att han svarade ja. Många hälsningar till fru Collin och advokaten från Britta.
Men minns du, pratade du med Britta någon gång där när hon precis hade börjat i Stockholm?
Ja, i början fick hon ju sitta för sig och äta. Och jag vet att min man och jag var och hälsade på när hon bodde i Bromma. Och då när familjen hade ätit frukost, så vet jag att Ansa kom ut i köket och sa: det var väldigt salt gröt idag, Britta. Och då så sa jag väl det att jag men varför var hon så sträng i rösten? Och vad anmärkte hon så på det? Ja, det är inte brysamt, sa Britta. Det tog hon inte så hårt.
Nej.
Hon trivdes nog från början och sen tror jag att hon tyckte det var väldigt roligt att ta hand om deras barn. Och hon pratade väl efter hon hade börjat uppe hos Colin så att hon skulle börja att utbilda sig till barnsköterska. Men då ökade de väl lite på lönen och så fick hon någon päls. De ville väl inte bli av med henne.
Mm. Britta har en låg lön. Det är mest fickpengar. Ingrid minns systerns oro första gången hon får en julbonus från familjen Colin. Kontanter i ett kuvert.
Då fick hon för sig att detta var orätt. Hon hade inte betalt skatt på dessa pengarna. Så gick det Skatteverket där vid medborgarplatsen. Och tror jag la 300 kronor där i ett kuvert. Brevlåda utanför. De visste ju inte vem det var ifrån.
Hon bara la 300 kronor i ett kuvert, ja, till Skatteverket?
Ja, för hon kände att det var orätt att ta emot alltihopa.
Minns du vad du tänkte om liksom skillnaden mot hur ni hade det hemma? Eller mot hur de bodde, eller vad vet jag? Sådana saker.
Jo, men det har vi ju sagt många gånger att Collins vet inte hur bra de har det. Vad de kunde skaffa sig och vad de kunde göra. Men man vänjer sig vid allting. Konstigt nog. Och ibland så tänker jag så. Den som har mycket. Är det säkert att den är lyckligare?
Jag kommer ihåg liksom att då vi gick genom Humlan så ville hon alltid att jag skulle gå och kolla. Då hon gick så att inte, hennes kjolfoll inte stack ut under rocken.
I början av 60-talet flyttar farmor och farfar och Britta in från Bromma till stan. Ett par kvarter från Humlegården. Yngsta sonen Fabian är nu 4 år. Och får varje fredag följa med Britta och handla i Östermalmshallen. Men bära hem maten, det behövde hon inte.
Och han som skjutsade hem det där, han fick alltid en flaska konjak vid jul. Lämplig muta, så att säga, så han skulle fortsätta.
Fabian och hans bröder växer upp med att Britta alltid finns där och fixar det mesta i deras vardag.
Behövde inte bädda, behövde inte tvätta och byta sängkläder och sånt. Allt sånt där bara gick och funkade.
När nya kläder ska köpas inför skolstarten så är det Britta som står med en tjurig och kräsen Fabian i affären för att välja jacka och skor.
Ja, sånt. Det är nog bättre att du gör det här med mig istället för med mamma, för då får du inte en syl i vädret. Då säger hon vad du ska ha istället.
Vad du ska på dig.
Ja, precis. Så var lite klok nu. Så.
När du var liksom tonåring då, var det fortfarande Britta som du liksom tydde dig till? Eller vad man ska säga.
Ja, det var det. Vad hände? Jag såg mest. Visst var det det.
Mm.
Britta trivs in i stan och tar allt större plats. Hon är inte längre bara familjen Collins barnflicka, utan blir snart den som bestämmer det mesta i familjens vardag.
Jag var ju med henne ibland då hon skulle vara ute och hon fick ju alltid rycka in och köpa julklappar åt familjen. Det fick hon ofta göra. Mor och far gjorde väl det, gick ut en kväll eller någon eftermiddag eller något sånt där och gjorde det där, men hon var den som fick köpa det mesta, så att säga.
Till er? Eller
ja, till oss. För det orkade de inte riktigt med.
Men var det hon som valde då också vad ni skulle få?
Tror jag att hon gjorde. De lade över mer och mer bestämmande för Britta. Därför att hon gjorde det. Det funkade så bra. Så det blev ju liksom en slags osynlig maktförskjutning, så att säga. Vad hemmet ska, vad vi ska äta idag exempelvis är ju ganska fundamentalt. Men det bestämde Britta. Och gradvis så gick ju, jag menar, då Britta varit där några år så la de ju bort titlarna med varandra. Det var inte fru Collin och herr Collin längre, utan det var ju Sven Petter och Ansa.
Har ni stängt av klockan? Brukar inte den låta?
Jo, men då, den hade nog, jag märkte det igår kväll, den hade nog stannat igår kväll. Jag tror förr i världen att Ansa, hon drog den alltid på en bestämd dag, men det gör inte jag. Men jag märker.
November 2008. Fördrink, middag och kaffe på maten.
Sen Peter, jag säger, man får inte behandla klockan som det är gjort här.
Har vi gjort den
här? Ja, den är ju målad.
Det är alldeles fel.
Ja, visst.
Någonstans.
Det får man inte göra.
Det får man inte göra.
Nej.
Det är
fel
på
drag. Ja, det får inte vara. Det här skulle inte vara vitmålad så. Det är inte bra. Alltså, jag hade bara den lilla biten där på kakan. Den får lotten.
Mm, det är på lotten. Ja. Det är på lotten.
Vad ska du göra imorgon då?
Imorgon?
Mm.
Om det någon gång har hyfsat väder och jag känner mig någorlunda tänkte jag gå och försöka gå och bada.
Farfar är allt oftare yr och trött. Åker numera taxi till och från sina utflykter till badet och sällskapet.
Det är en sån rar flicka där på badet som har tagit hand om mig.
Nu vill han ge en av flickorna som hjälper honom att ringa taxi på badet en av farmors gamla guldkedjor i present. Men Britta skakar på huvudet.
Ja, jag vet inte om det passar. Det är inte bättre att ge henne presentkort. Men man vet ju inte om hon tycker om den. En sån där Bismarck, du vet vad, hur de ser ut.
Mm.
Då tror jag det är bättre att du säger att du är så snäll mot mig. Du, ta och köp dig någonting. Och du har ett presentkort på 500 kronor på NK eller Åhléns.
Det är bättre.
Vad tror du?
Jo, det är nog bättre.
Ja, då kan de köpa något gott att äta. Eller de kan köpa sig någonting i alla fall. Lite underkläder eller snygga strumpor. Eller... Och sen i morgon kväll tror jag att jag köper svet eller en krabba.
Ja, ja.
Ja, vi har vi ätit två gånger. Ja, det har
nej,
vi
bara en gång.
Nej, då, vi har ätit två.
Vi har ätit två gånger.
Ja. Men vi ska ta en gång till. Ja. Jag köper dem upp i hallen då. Och då kostar en krabba ungefär 250 kronor. Men då delar, så vi köper ju bara en och delar på.
Mm.
Sen har de ju, man kan äta ostron också. Det har vi ju gjort när vi har varit ensamma, jag och Sven-Peter, ett par gånger också. Det är ju också gott, men det är ju inte något mättsamt.
Ja. Så är det. Mycket klockan då.
I slutet av 70-talet har alla tre söner vuxit upp, flyttat hemifrån och fått egna lägenheter. Farmor och farfar bestämmer sig för att flytta till våningen på Stigbergsgatan på Södermalm. Britta är missnöjd. Hon vill hellre bo kvar på Östermalm. Men säga upp sig, det gör hon inte. Istället börjar hon arbeta en dag i veckan på farmors tandläkarklinik.
Ja, jag hade ju tänkt en gång att jag skulle flytta, men så blev det inte. Det var väl det att jag haft dåligt självförtroende. Jag trodde inte jag skulle kunna göra någonting.
Annat?
Nej. Och sen dessutom hade jag ingenstans att bo. Heller. Och sen var det väl då, när då de hade flyttat hem, då började jag ju också jobba lite på Ansas praktik. Så då började jag ju, så jag var ju där en dag i veckan.
Mm.
Då.
Men var det som ett extra jobb eller ingick det liksom?
Det ingick väl.
I din tjänst?
Ja, okay, det kanske jag fick väl lite löner för henne, jag kommer inte ihåg det.
Britta bor kvar hos familjen Collin och tar nu hand om farmor och farfars barnbarn, alltså mig och mina kusiner, när det behövs. Hennes egna syskonbarn kommer också ibland för att hälsa på i Stockholm.
Det var ju sådana enorma rum.
Så hennes brorson Carl Henrik har bott i samma fällsäng som jag i rummet bredvid hallen där det alltid luktade nytvättat och där man vaknade tidigt på morgonen för att Britta skulle in och stryka kläder.
Ett minne har jag Sven-Peter när han puttar golf. Han spelar golf, Sven-Peter, va?
Mm.
Det tyckte han om. Mm. Men han övar ju att putta och slå putt där inne i lägenheten.
Där i liksom vardagsrummet?
Ja.
Vad tänkte du då när du såg det?
Ja, Ja, det var speciellt. Ja. Men det, när det är stora rum, då går jag ju att utföra det. Visst. Ett minne jag har, det var jag och min bror. Vi skulle ta hissen först ner. Men då, det är ett minne av att Ansa inte blev glad. För min pappa hade ju dåliga höftleder. Det var oförskämda Susansa, jag har sett ut med er.
Som min farmor är.
Ja, men det var bara liksom, det var så roligt för oss att åka hiss.
För ni hade inte gjort det?
Ingen sån hiss.
När Britta nu kommer hem till gården i Luttra om somrarna och på jularna så tar hon med sig presenter till syskonbarnen.
Det var inga stora saker, men det var något som var inhandlat på NK och Lens. Det kunde vara någon mössa, vantar. Alla påsar ifrån NK och Lens som, ja, det skulle man gå. Det var bra.
Britta har skaffat sig en ny smak i Stockholm. Nya vanor som hon tar med sig från storstan och från familjen Collin.
Här har vi lagrad ost ifrån Falköpings mejeri. Det ska vara lagrad ost. Det gick inte med någon hushållsost till Britta.
Nej,
det fanns inte en chans. Utan det ska vara lagrad. Och nu har vi lagrad här.
Ja.
Och 6 månader, det är alldeles för dåligt. 12, då börjar det bli bra. Men var det 16 månader och 18, då var det riktigt bra. Jo visst. Så här gör vi hos familjen Collin, sa hon. Så här ska ni göra. Kunde hon säga. Så här gör vi hos familjen Collin. Jo, Collin står högt. Jo, men. Ja.
Mm.
Vi pratade om Saab. Det var också, hon tyckte bilen hemma, för jag tror det var en sedan. Och sen hade pappa dragkrok på sin Saab. Och det tyckte Britta var fult.
Mm.
Men pappa sa, det bryr man inte om. Jag måste ju ha dragkrok. Ja, men det har inte Collin, de har ingen dragkrok.
Brittas syster Ingrid märker också förvandlingen. Det är en allt mer fashionabel syster som kommer hem om somrarna.
Jag tänkte väl någon gång att behöver du hänga på dig så mycket. Jag ville vara nästan lite pedant. Det är klart, om man kommer till kyrkan på en gudstjänst behöver man väl inte sätta på sig så mycket. Det kanske väcker lite uppmärksamhet om man säger så.
Mm.
Men jag hade inte ont av det.
Farfar jobbar allt mindre. Och när han gör det så är det hemma vid skrivbordet i arbetsrummet. Farmor åker fortfarande in till tandläkarkliniken varje dag. Så förutom tisdagar då Britta följer med dit, så är Britta och farfar på tu man hand i våningen om dagarna.
Det fanns ju en gång på Stigbergsgatan.
Fabian, farmor och farfars yngsta son.
Mor jobbade ju fortfarande. Hon gick ju till tunnelbanan varje morgon. Och sen en morgon så hade hon glömt någonting, som var tvungen att gå tillbaka. Och då upptäckte hon att de satte nyckeln i dörren, så satt pappa och Britta och drack kaffe och åt bullar typ. De blev lite...
Då hade de liksom förmiddagsfika där.
Ja, precis. Då kom hon och störde liksom och upptäckte vad de höll på med. Typ, det blev lite konstig stämning där.
Ja, men varför tror du? För att hon liksom...
Hon hade inte ens reflekterat över att de gjorde detta. De hade aldrig sagt någonting eller något sånt där.
Men tror du att hon blev, att det kändes konstigt för att de umgicks?
Ja, det tror jag. Pappa hade ju flyttat hem. Han hade ju slutat på det advokatkontor han jobbade på och jobbade hemifrån, så då han var ju ofta tillsammans, så att säga.
När farmor till slut går i pension 1990 så blir de 3 som går runt där hemma i våningen. Britta har då varit hos familjen Collin i 33 år och hon kommer stanna i 20 år till.
Tänkte du att hon skulle försvinna någon dag eller
Nej. Tänkte ni om det?
Nej, jag tänkte inte på det. Alltså, det löpte på liksom. Och vi har inte haft ett rum och har inte varit medlem i familjen. Så det var för sig självklart att hon var med på allting. Jag funderade aldrig på det. Nej, jag gjorde det aldrig.
Du tänkte aldrig sådär, när ska Britta lämna?
Nej.
Jag tänker den där relationen att liksom vara tre i ett äktenskap.
Ja, det har jag ju faktiskt undrat lite över. Men jag har aldrig vågat fråga henne, varken Britta eller mamma, om den där biten. Jag tror nog det var lite problem med det där. Och jag tror Britta och pappa gick väldigt bra ihop. De fann varandra ganska tidigt. Och ofta de två tyckte samma och mor tyckte annorlunda. Det var nästan aldrig på något annat. Det var två mot en, så att säga.
Men du tror aldrig att de hade någon relation, Britta och Sven-Petter?
Nej, det tror jag inte. Pappa sa det att Britta är inte en person, en flicka som jag skulle nypa i häcken, så att säga.
Sa han det?
Ja, det sa. Och det sa hon. Men Britta är en person, så det tror jag inte.
Här fick jag väldigt gott, Britta.
Ja, det var jättegott.
Har du lite likör i gelöven?
Ja, lite som den fyrkantiga flaskan.
Det är sen höst 2008. Farfars 90-årsdag närmar sig. Han grubblar allt mer över livet och döden och över vad som ska hända med Britta. Han vaknar redan i gryningen men går ändå inte upp.
Ja, men jag går upp när Britta kommer och säger till att det är frukost. Britta tycker om att gå upp lite tid och vara för sig själv på morgonen och läsa tidningen här. Så jag ligger kvar i sängen även om jag är vaken med hänsyn till henne. Jag har haft ångrat att hon har stannat kvar så länge.
Har du det?
Ja, för hennes egen skull. Ett jävla sätt att komma som flicka till det och sitta 53 år hos en familj. Ska du vilja det?
Nej, kanske
nej,
inte.
Nej, gå runt.
Fast det är ju andra tider nu också.
Jo, för alla en del, men då. Jag hade unnat henne ett annat liv i alla fall. Hon har ju inte, hon har haft det bra på många sätt naturligtvis, men nej.
Men har det förändrats någonting sen farmor dog?
Nej, det kan jag inte säga. Det kan jag inte säga. Möjligtvis att det är hon som bestämmer.
Vem?
Britta. Alla tror ju att vi är samboende, om jag så säger. Vilket vi inte är.
Nej.
Det är så kysst som tänkas kan. Det är sant. Att bli gammal kan jag tala om. Man får en annan syn på tillvaron. Man tittar bakåt. Jävla skitliv.
Vad pratar du om nu?
Ja, berätta en intressant sak för...
Jaha.
För en 4-5 år sedan tyckte jag att det var inget större fel på mig.
Mm.
Tyckte jag var ganska bra, en normal människa. Och men tittar nu tillbaka på livet tycker jag att det är ganska sjaskig tillvaro.
Ja, men det får du väl inte säga. Du har väl haft det... Förspänt och bra.
Ja.
Och säger en annan säger då, som inte har varit med om någonting.
Men vadå chaskigt?
Ja.
Vad var chaskigt? På vad sätt chaskigt?
Ja. Dålig uppfostrare utav barn och egoistiskt och allmänt jävligt.
Ja, men det var väl inget fel på det. Men menar, ni tog ju aldrig med dem ut och reste till exempel. Nu säger ju... Lämnar ju inte... Föräldrarna gör ju ingenting utan har barna i släptåg. Men det gjorde ju inte ansvarsen Peter.
Jag har ingen tanke på barnen. De fanns där så att säga. De skulle vara till något besvär eller sånt där. Det hade jag ingen tanke.
Det var ju tack för att du hade någon Britta hemma som skötte om det. Men när ni var ute och reste och träffade andra, de hade inte barna med sig heller.
Nej, inte hade de det. Fabian har aldrig klagat.
Fabian, nej.
Nej.
Jag jagar efter de andra också. Jo, men jag har fler.
Det är goda tycker jag.
Ja.
Är du orolig för vad som ska hända sen?
Vi ska köpa en bra, väldigt bra tvårumslägenhet på Östermalm. Och då, Britta har ju väldigt gott om pengar. Hon har ju aldrig haft några utgifter. Och då har ju vi hjälpt henne med var det, lite generösa då och då. Och så har hon haft hjälp med placeringar och sånt där. Så hon är ganska bra ställd.
Farfar är inte orolig över Brittas ekonomi. Men över hur hon ska klara sig ensam när han är borta.
Men Fabian då? Britta och Fabian är väl fortfarande nära varandra?
Ytterst nära. Det är telefonsamtal varje dag. Och jag menar, han är tafatt som bara den. Hela den där lägenheten med möbler och allsammans, det är samt utan Brittas förtjänst.
Hon har möblerat den, ja, möblerat den helt enkelt.
Tatt upp, vad heter, gardiner och mattor och hela köret. Som jag, det är fantastiskt vad hon har gjort för honom.
Mm.
Vad ska vi göra för Britta? Tack för allt vad hon gjorde. Är det klart där ute?
Mm.
Tar du med dig brickan ut?
Mm.
Jaha, nu.
Nej, men jag fixar det.
Januari 2009. Farfars 90-årsdag har till slut kommit. Vänner och familj fyller våningen på Stigbergsgatan. Snön yr utanför. Den milsvida utsikten har blivit till en vit, tjock dimma.
Jag vill inte påstå att du kommer speciellt många råd.
Det hålls tal till farfars ära.
Men du har stöttat oss, inte minst ekonomiskt, som har gjort att vi och våra familjer verkligen har haft guldkant. Men sen tycker jag också att vi ska tacka Britta.
Britta småspringer fram och tillbaka mellan köket och vardagsrummet, där buffén står uppdukad.
Jag må han leva, jag må han leva.
Farfar sitter i en soffa i vardagsrummet och ser trött men nöjd ut. Han berättar att han och Britta har varit ute och tittat på lägenheter för att hitta en tvårummare där Britta kan bo när farfar dör. Britta kokar kaffe och lägger upp kakor på ett serveringsfat.
Vad är det för den? Ja, det heter bruna bröd. Det är lite sirap i den. Den har faktiskt både alla karar tycker om den, de kakorna. Ja, Fabian och jag tror även Sören. Men, och Sven Petter tycker om den. Men det är den köpta, men jag kan lägga upp den också. Så.
Gästerna droppar av en efter en. Farfar har gått och lagt sig för att vila. Fabian stannar kvar och hjälper Britta bära in glasen till köket.
Du måste vara den personen som känner farfar bäst.
Ja, jag tror nästan det faktiskt.
Är han den som känner dig bäst då?
Ja, jag vet inte. Men det är det väl kanske, Fabian också. Men de andra tror jag inte har samma intresse heller.
Just det.
Och nu är klockan 12:30.
Ja.
Vill du se på korna?
Ja, det är klart jag vill.
Det är lite långt gräs, men det är nog inte blött.
Tillbaka på Foglagården, Brittas barndomshem, med hennes brorson Carl Henrik.
Bröver, för det är el i den.
Mm.
Vill du att de ska komma hit?
Kan de göra?
Ja.
Du tittar på mig som att jag... Finns det någon anledning till att jag inte skulle vilja det? Kusar du?
Jag är inte... Jag är lite felklädd. De ser hur man är klädd.
Okej, okay. Nu kommer de.
Du får inte vara för fint klädd.
Okej.
Okay. Så de är lite reserverade. Klia under hakan här, jag gillar dem.
Mm.
Mm. Och bakom öronen.
Okay.
Ja, nu har ni hälsat. Ja, men du är accepterad.
Livet som mjölkbonde slet ut Carl Henriks pappa, Brittas bror, som kämpade med dåliga höfter och astma. Och när Britta blev gammal och inte längre orkade komma ner för att hälsa på om somrarna, så brukade hon ringa till sin brorson istället.
Det var inga långsamma samtal, utan det var: hur är vädret? Hur går det med höet? Hur mår korna? Och så tyckte hon, måste du hulla på med de här korna, Britta? Hon tyckte, du kan du inte släppa det så du får lite ledigt. Men jag förstod emellan raderna att kan du inte släppa det där? Och det var när hon blev äldre, Britta. Det kanske kom i kapp henne lite det här. Att man aldrig blev ledig. Jag tror det.
Brittas syskonbarn har nu tömt hennes tvårummare på Östermalm.
Vi delar ju bohaget efter Britta.
Och lägenheten med möbler har lämnats tillbaka till familjen Collin.
Och när vi tömde lägenheten på Linnégatan, då bakade jag bruna bröd och russinkakan. Och det blev så bra. Men här är lite saker för att Britta. Den här!
Nu ser jag, här ser jag en svensk tändpåse faktiskt.
Ja, den såg du direkt. Vad otroligt vad väskor hon hade nu när vi delade. Och det var...
Handväskor?
Ja, handväskor. Något otroligt många handväskor. Och jag tänkte, jag måste ha något minne efter Britta. Med väskor, så jag var intresserad utav en bag, men det blev inte på min lott. Men däremot så tänkte jag, den där lilla ryggsäcken ska jag ha. Det var alltså en mini ryggsäck. Och det roliga var när jag kom upp till Fabian nu, för jag hade ett ärende upp till Stockholm. Då tänkte jag, den ryggsäcken ska jag ta med mig. Ha nu, för då hade jag min termos där i. Den kände Fabian igen. Jag kan inte återge märket på ryggsäcken nu. Okay. För det skulle vara märke på mycket.
Vänta, ska du få se. Jag kommer att tänka på. Jag ska få se.
Det är maj 2023. Jag och Fabian sitter i hans lägenhet i Vasastan i Stockholm. Den som Britta hjälpt till att inreda. Bredvid soffan står farfars gamla skrivbord. I en låda ligger foton på Britta och Fabian från när han var barn.
Mm. Här är hon. Hon är hon väl typ knappt 30 år skulle jag tro. Och ser ungefär likadan ut.
Ja. Hon håller dig där.
Mm.
Men vet du om hon vill ha egna barn?
Det vet jag inte. Det tror jag inte. Britta saknar ju inte skinn på näsan. Det är ju absolut inte. Om hon ville ha det så skulle hon nog... aktivt sökt efter det, det tror jag.
Mm.
Ja, hon fick mig istället. Ett år efter hon började där.
Mm.
Så fick hon mig i knät. Jag gick ju i viss mån igenom lite av...
Fabian ska ta med sig brev, foton och andra minnesaker till Falköping.
De har blivit ner med hennes syskonbarn.
Brittas familj känns nu även som hans egen.
Bara hälsa på, eller?
Ja. Jag tycker ju så mycket om dem.
Efter att farfar dött 2010 tillbringade Britta sina sista 12 år i livet uppe i tvårummaren på Linnégatan. Fabian hjälpte henne att duscha, tvålade in ryggen där hon inte kom åt. Han handlade och lagade mat till henne och drog hennes rullstol i Humlegården när hon inte längre kunde gå.
Britta tyckte om att jag gick upp till henne och... besökte henne på regelbunden basis, i princip varje dag. Och där kaffe och åt bulle. När jag var uppe där på Linnégatan så tog de ju mig för son.
Sommaren 2022 dör Britta Aronsson.
Saknar du henne?
Ja, det gör jag. Mer än faktiskt ändå min mor och far gick bort, det får jag nog säga. Hon har ju varit med mig hela mitt liv. Det är svårt att sudda bort det där lite. Hon har ju varit mer närvarande i mitt liv än vad mina föräldrar har varit.
Du har hört Farfars trotjänarinna av Lotten Collin.
Vill du ha vispgrädde till det här?
Producent Håkan Engström. Slutmix Tor Sigvardsson.
Kan vi inte dricka kaffe sen då?
Oh, jag vet.
Men han lägger sig en stund först.
Jag har blivit bort.
P1 dokumentär 2023.
Vi kan släcka ljusen här, ja.
Och så ett tips om en annan gripande historia. Idag, den 5 november, börjar jag min redogörelse.
Väggen av Marlene Haushofer i uppläsning av Anna Lyons.
Jag kommer att skriva ner allt så noggrant som möjligt. Ändå vet jag inte ens om det är den 5 november idag.
Leta upp radioföljetongen i appen Sveriges Radio Play för att lyssna till hela ljudboken.
Under den förflutna vintern har flera dagar kommit bort för mig. Inte heller veckodagen kan jag ange. Men jag tror inte det är särskilt viktigt. Jag är hänvisad till knapphändiga notiser. Knapphändiga därför att jag ju aldrig har räknat med att skriva den här redogörelsen. Och jag befarar att mångt och mycket ter sig annorlunda i mitt minne än jag verkligen upplevt det.
Och i Lundströms bokradio finns nu en färsk bokcirkel om just väggen med författaren Amanda Svensson, skådespelaren och komikern Emma Molin och programledaren Marie Lundström.
Jag missar inte väggen. Här och nu så ska vi få ett sjöväder från SMHI. God morgon.
God morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett omfattande lågtrycksområde på Norska havet sträcker sig in över nordligaste Skandinavien och försvagas. Och i natt rör sig ett lågtryck in över Nordsjön och Skagerrak. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak, Kattegat, Bälten och sydvästra Östersjön. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebank, kan oss i Utsira. Väst eller nordväst 5-10 meter per sekund. I eftermiddag väst eller sydväst och ikväll ökande till 10 till kuling 15. Och god sikt, från ikväll måttligt dålig sikt i regn. Skagerrak, väst eller sydväst 5-10. I eftermiddag något ökande och i natt vridande till syd och ökande 10 till kuling 15. Och mest god sikt, men från ikväll måttligt dålig sikt i regn. Kattegat omkring väst 2-6 och tidvis växlande. I kväll sydväst och något ökande och i natt syd och ökande till 10 till kuling 15. Och mest god sikt, från i natt måttligt dålig sikt i regn. Vänern, sydväst 3-8, i natt omkring syd och mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 3-7. I natt vridande till syd eller sydväst och ökande till 10 till kuling 15. Och inledningsvis risk för lokal dimma, annars god sikt. Och i natt måttligt dålig sikt i regn. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller växlande 1-5. I kväll väst eller nordväst och något ökande. Och i natt syd eller sydväst. Och mest god sikt, men inledningsvis risk för kustnära dimma. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Syd 5-10. I eftermiddag något avtagande och i kväll väst eller sydväst. Och lokalt dålig sikt eller dimma, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken, syd 4-9 och mest god sikt. Och till slut Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 6-11. I kväll avtagande och i natt 2-7 meter per sekund. Och mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 27 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 20 över. Sundsvall och Stockholm hade båda 4 över. Karlskrona 10 över. Klagshamn 12 över. Göteborg 32 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 60 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det både på Torsminde och också i fyr sydväst 6 meter per sekund. Skagen sydväst 5, Nordkoster sydväst 7, Väderöarna sydväst 6 och Måseskär sydväst 5. Pålgrunden har jag tyvärr ingen uppgift på. Naven och Vinga hade båda sydväst 4 och Nidingen väst 2. Anholt nordväst 3, Hallands Väderö har jag tyvärr ingen uppgift på. Drogden, nord 3 med dålig sikt. Falsterbo, sydost 2 med dålig sikt. Arkona, sydväst 5. Och Skillinge, nordost 1. Hammerodde, syd 4. Hanö, nord 3 med dimma. Utklippan, ost 3. Ölands södra udde, ost 2 med dålig sikt och Ölands norra udde, syd 3. Harstena, syd 4 med dimma. Hoburg, syd 3. Östergarnsholm, syd 4. Och Furusund, syd 3. Gotska Sandön och Landsort hade båda sydväst 5. Skarpö, sydväst 3. Och Svenska Högarna, syd 7 med dålig sikt. Söderarm, sydväst 7 med dålig sikt och regn. Finska Utö, sydväst 8. Och Nyhamn, sydväst 9 med dimma. Märket, syd 8. Örskär, syd 9. Och Äggegrund, Kuggören och Brämön hade alla sydväst 4. Lunge, syd 8. Skagsudde, sydväst 8. Och Järnasklubb, sydväst 7. Holmön, sydväst 6. Bjurklubb, syd 6. Piterönskär, väst 3. Och Rödkallen, syd 6. Kemifyr, sydväst 10. Och till slut, Storön, sydväst 6 meter per sekund. Och det var allt från SMHI.
God morgon. Dödssiffran stiger i Myanmar efter jordskalvet igår. Nästan 700 personer har omkommit och över 1600 har skadats enligt landets militärjunta.
Titt från Mandalay övernattade med sin familj på gatan i natt. De vågade inte återvända till sitt hus som fick sprickor i jordbävningen. Den 58-åriga läraren berättar på telefon för Ekot att många Mandalay-bor tillbringade natten utomhus. Gårdagens jordbävning var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. Dödstalet väntas fortsätta stiga eftersom många är svårt skadade eller saknas. Flera kraftverk skadades också, vilket orsakat omfattande strömavbrott. Under dagen kommer invånare i Yangon, landets största stad, att få ransonerad el. Jordskalvet kändes även i grannländer som Kina och Thailand. I Bangkok har räddningsarbetare jobbat hela natten med att försöka rädda människor från det höghusbygge som rasade till följd av skalvet. Minst 8 personer har dött där och många saknas fortfarande. Räddningsarbetare uppger att de kan höra mobiltelefoner ringa under betongen. Axel Kronholm, Bangkok.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen anser att kritiken från USA:s vicepresident J.D. Vance inte är rättvisande. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger till Danmarks radio att han tar kritiken allvarligt, men att amerikanerna själva inte heller har gjort de försvarsinvesteringar som behövs i Arktis. I Göteborg har en person förts till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Högsbo. Vi ska höra polisens vakthavande befäl Per Gottschalk.
På plats så hittar vi en person som är skadad. Det är utomhus i området Flatås i Göteborg. Vi har inlett en förundersökning gällande försök till mord och grovt vapenbrott. Och just nu så genomför vi en mängd utredningsåtgärder på platsen där, bland annat vittnesförhör och teknisk undersökning.
Per Gottschalk, vakthavande befäl vid polisen i Göteborg. Det finns inga uppgifter om hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Vädret idag blir det först halvklart till mulet, men sen minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar. Från mellan 8 och 10 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr, men i fjälltrakterna runt 0 grader. Det var Ekot med Angela Wiese Edelar.
P1, Sveriges Radio.
Författaren och litteraturkritiken Inga-Lina Lindqvist är det som om en liten stund ska få berätta för oss om sin mormors begravning i programmet Tankar för dagen. Och därefter.
I Naturmorgon på lördag ska vi bland annat ut i en fjällnära skog.
Ja, nu är det någon som håller på att koka kräftor här. Då är det svampen doftskinn.
Ja. Ja, följ med in i den artrika fjällskogen.
Blågrå svart spik, blanksvart spiklång, vitgryning nålång.
Men vi ska också försöka ta reda på hur det går med planerna att skydda den. På lördag klockan 6:10.
Wow, vilket träd.
I om 6 minuter drar morgonens direktsända Naturmorgon igång. Men först nu ger jag ordet till Inga-Lina Lindqvist.
När min mormor dog var jag bara 12 år gammal. Jag växte upp hos morfar och mormor i den belarusiska staden Barisau, och att mista mormor drabbade mig hårt. Året var 1976. Landet hette fortfarande Sovjetunionen och Barisau var visserligen en stor stad, men i den gamla delen där vårt hus låg var tillvaron i det närmaste lantlig. Husen var omgivna av fruktträdgårdar. Att klippa gräsmattor var ett okänt fenomen. Istället odlade man potatis, lök och morötter. Vi födde upp grisar, gäss och höns, och en granne hade till och med en ko. Vår gata hade stark grannsammanhållning. Folk hade en historia ihop. Man hade överlevt kriget tillsammans. Många sår var oläkta, men livet fick gå vidare. Mormor lades i en öppen kista på köksbordet. Sådan var traditionen. Grannarna kom för att ta farväl. Huset var fullt av folk. Vi var inte ensamma en minut. Morgonen därpå ställdes kistan på ett lastbilsflak smyckad med kransar. Processionen skulle gå genom hela stan till begravningsplatsen. Lastbilen körde långsamt och bakom den gick vi i familjen först, sedan vänner och grannar. Jag minns att det var skoldag. Jag tänkte att nu missar jag skolan, men det är säkert tillåtet en sådan dag. Och sen såg jag min fröken. Hon hade också kommit och hon hade hela klassen med sig. Blåsorkestern spelade Chopins begravningsmarsch. När cymbalerna slog gick det bara inte att hålla tårarna tillbaka. Begravningsprocessionerna var tradition i staden. Folk lämnade sina arbetsplatser och kom ut på gatan för att avge en sista hälsning. Det spelade ingen roll att man inte kände den avlidna. Att delta i sorgen var bara mänskligt. När jag tänker tillbaka på mormors begravning är jag förvånad över hur ljusa minnen jag har av den, trots att förlusten drabbade mig hårt och oåterkalleligt. Jag var fortfarande ett barn, och att se en öppen kista kan av många anses vara skrämmande, men jag kände mig inte rädd. Och kanske hjälpte det i sorgebearbetningen att se mormor. Hon var inte längre hos mig. Uppenbarligen var hon på väg någon annanstans, i ett hav av blommor, med musiken som följde och ledde henne. Några år senare flyttade jag till Sverige och jag har aldrig fått vara med om en liknande begravning igen. Traditionerna skiljer sig åt och ändras dessutom med tiden. Morfar var jude och mormor kristen, och de hade en överenskommelse. Den som dör först bestämmer var den andra ska bli begraven. Därför vilar min judiska morfar bredvid sin fru på den ortodoxa begravningsplatsen i Barisau. Deras grav kan jag inte längre besöka. Det är farligt för mig att resa in i diktaturens Belarus. Jag väntar på en tid då jag återigen kan gå längs min barndomsgata, minnas den så som den en gång var. Dammig, lite stökig, solidarisk och varm.
Det var författaren och litteraturkritiken Inga-Lina Lindqvist som gav oss morgonens tankar för dagen. Alldeles strax Naturmorgon, men först vill jag tipsa om en händelse lite senare idag.
Idag vill Sveriges Radio samla ihop och lyfta fram något av allt det som görs i form av poddar. Mellan klockan 13 och klockan 18 pågår poddfest i en livesändning från Stockholm som man kan följa direkt i mobilen via appen Sveriges Radio Play. Flera välkända poddar och program som brukar sändas i P1 är med, däribland Dagens Eko, Söndagsintervjun, Sommar i P1 och
I hjärnan på Louise Epstein.
Andra poddar är Druid och Zimmermann Show, Creepypodden, Monarkerna med Titti Schultz och Ebba Kleberg von Sydow. Det enklaste sättet att följa det här är att ladda ner appen Sveriges Radio Play i mobilen och lyssna där. Och saknar du appen går det också bra att lyssna via webben sverigesradio.se. Sök på poddfest.
Klockan är nu 6:10 och det blir naturradio för hela slanten här i P1 2 timmar framöver. Jag lämnar över till Naturmorgon och Joakim.